Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det, att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hej och varmt välkomna till någon slags juledition, känns det ju verkligen som, av Pappapodden. Ni lyssnar kanske på det på juldagen när det släpps. Här är det 2 dagar före dopparedagen. Det faller en snö som en slags välsignelse, även om det är lite väl blöt snö. Och jag har varit i Liljeholmen och chockats av att det var så mycket folk mitt på dagen. Jag borde ju förstått det, men det var total galenskap. Och jag kör min enkla av våra 2 bilar, den bilen som är liksom min egen bil, som är manuellt växlad och har världens minsta motor. Du kommer ju få låna den här bilen några veckor, så du kommer få lära känna den. Den är väldigt trevlig.
Otroligt gulligt av dig. Alltså, jag blev jätteglad.
Ja, vi får se om du kommer tycka det när du kör den. För att det var kö i den liksom branta lilla backen ut genom parkeringsgaraget. Och jag tänker ofta så när jag kör den här bilen, att också när jag kör i en backe och det är snö, så tänk, om det har någon framför mig, så tänker jag så här: kör på, kör nu på, stanna inte. Just för det. Om jag stannar då så vet jag att det blir jobbigt. Just och det. Nu var det så att det blev kö mitt i den där branta backen. Så att jag med en manuellt växlad bil med liten motor skulle försöka ta mig upp där. Och så hade jag en jättefin, du vet, helt ny Volvo XC60 för kanske 600 000 kronor precis bakom mig.
Just det.
5 centimeter bakom. Och jag vet, jag ska ta sats i den här backen. Så jag fick öppna dörren och gestikulera till mannen att han måste backa, för annars kommer jag mosa honom när jag ska ta sats upp för backen. Och han skakar på huvudet och börjar tutas så in i helvete. Och jag misslyckades 2 gånger och liksom rullade tillbaka och fick stopp. Och till slut fick jag, du vet, så här, verkligen så här, trycka plattan i mattan och vråla motorn ut ur den där, upp ur den där backen. Så då känner man att det är jul i antagande.
Men gud, ja, vad roligt med analogt Jag har också kört analogt. Jag kommer precis från centrum också. Jag och mamma har en julfixardag. Så att vi har varit och handlat och nu ska vi dra igång med lite julstök här och laga lite olika maträtter och så här. Det skulle bli jättemysigt.
Och då har du din mamma där?
Mamma är här. Vi bestämde...
Det är en jävla grej.
Ja, så att vi har en hel dag ihop. Jag och hon och den här stora svarta hunden är här också. Och just vi ska det. Laga julmat och bara mysa. Det är ashärligt. Ja. Så jag tar en liten paus här för att spela in podden. Så jag var också men, och körde manuellt.
Hon hör vad du säger.
Nej, jag sitter nej. I, jag har ju en trerummare. Så jag sitter i, liksom i Jojos rum här vid hans lilla skrivbord.
Alltså jag är ju så rädd. Vi har ju två våningar och en femrummare. Och det är bara Sara och jag hemma. Men jag har ändå satt mig ute på gatan. För jag är livrädd att hon ska höra vad jag säger.
Jaha, men jag är ju inte jag är inte så rädd för sånt ju.
Nej. Nej, det är ju dumt. För jag menar, det går ju ut i eten liksom. Det är ja. Rätt många människor som ska lyssna på det.
Ja, det är ju precis. Det kunde jag tänkt på för 10 år sedan när du startade podden. Om du inte vill att folk ska lyssna. Jag har ju också varit då och handlat. Och också kört faktiskt manuellt. För jag har kört mammas Citroën. Och också hållit på där i en backe. Jag hade inte samma problem så. Men en grej som jag hade problem igår, som jag slog mig nu, vilket är roligt, det var att jag cyklade hem som vanligt då från jobbet. Och det här är ju jag har ju ibland en tendens att köra mot rött när jag cyklar.
Ja, av... Det är ändå on brand. Jag tror inte någon kommer liksom se det och tänka, va? Cyklar Nisse mot rött?
Nej. Och jag tänker ju ofta att så här, för jag har ju åkt dit en gång och det är ju så här 1500 spänn eller någonting. Det är jävligt onödigt. Det är en onödig bot att ta. Men jag tycker någonstans så tycker jag ändå att det är lite
om det inte är så att man har ett väldigt välbetalt jobb, så man säger, men nu har jag har inte fått någon bot på 3 månader och jag tar 3500 i timmen som advokat eller just i mitt konsultarvode är det. Så att det hade varit ekonomiskt oförsvarbart att stanna vid rött ljus.
Alltså lite som Jan Geo tänker att det är en parkeringsavgift när han ställer sig utanför Östermalmshallens dörr och bara går in och får en p-bot och liksom tänker att det är liksom ja,
det är en bra affär.
Ja, men det kostar att stå här liksom. Så ja, kan man ju se, man kan ju se p-böter på det sättet, att det liksom är att det är liksom tillgång och efterfrågan och så vidare, att har man de medlen som det borde egentligen vara proportionerligt efter inkomst då, för att det verkligen ska ta skruv. För 1500 kronor för en ensamstående undersköterska i Bandhagen är ju lite mer än vad det är för en välbesutten framgångsrik författare i Roslagen. Helt så att säga. Men det var inte det jag skulle prata om. Men jag har än så länge inte åkt dit då. Och sen igår så var det så att jag cyklade och pratade i telefon som jag alltid gör. Precis när jag hade liksom svängt ut på Rosalundsgatan på Söder. Så jag cyklade väldigt långsamt. Och jag cyklade mot rött utan att, men det var inte medvetet. Utan jag cyklade och pratade i telefon. Och helt plötsligt så hade jag blåljus bakom mig och så körde fram en polisbil framför mig. Och jag pratade i telefon då med kompis och blev ju lite perplex och liksom chockad och agerade därefter. Alltså jag agerade som i trans. Lite som när jag tog mitt körkort. När, det har jag berättat om när jag gjorde lumpen och blev väckt i väntrummet av uppkörningsförrättaren och körde lite så här helt nyvaken som att jag hann inte ens tänka efter. Jag bara gjorde det typ i sömnen och fick körkort. För jag hann aldrig tveka, jag bara gjorde. Agerade på impuls. Och precis så gjorde jag här nu. Jag liksom... Ja, kan jag säga? Ja, men jag säger det. Det är väl om de blir sura så får de röra sig. Det är liksom bara oj, ja, förlåt. Du körde mot rött, sa de så här. Jag bara, åh gud. Vi hade kört så långsamt och jag var så förvirrad. Plus att jag har min den här outfiten när jag ser ut som en sån här tuggar foxtrot person när jag har liksom en sån här svart skaljacka uppdragen med luvan och sen så har jag på skidglasögon och en buff för
rädda,
ansiktet
eller?
Nej, men jag tror att de, när jag tittar in i bilen så blev de lite förvånade kanske. Och jag hade ju också, men jag har min mammas damcykel och den var ju fullpackad med, vi hade fått en fin jullåda från jobbet med massa godsaker. Så att jag hade ju packat liksom cykeln efter konstens alla regler och den var ju regelmässigt liksom upplyst och sådär. Så att det var ju, jag tror att det var,
du hade ingen hjälm?
Nej, det hade jag inte. Men det var nog ganska stor krock med cykeln och packningen. Talade nog ett språk och själva killen som satt på talade ett annat språk. Eftersom han inte hade någon hjälm, pratade i telefon och hade skidglasögon och man såg ingenting av dem. Så jag stod först och tänkte inte på att jag hade den här outfiten och bara började prata om dem och hörde mig själv ljuga ihop en historia om att jag pratade med min son, 8-åriga son som satt hemma hos sin mamma, vi var frånskilda och han behövde lösenordet till någon, han skulle in på något dataspel och jag var så förvirrad och jag märkte att de blev också mer och mer förvirrade av hela den här situationen. Och jag började sen, då tog jag av mig, jag liksom innan de hann ens komma med någon anmärkning så tog jag av mig skidglasögonen och tittade in på dem och så tittade jag in på dem och så ställde jag en fråga som jag har tänkt på för att från mitt jobb då som ligger på Volmer-Yxhållsgatan så kan man svänga vänster ner på Rosenlundsgatan och där är det ett övergångsställe så att när folk trycker så blir det rött men ofta när man ska svänga när man svänger upp ut på en väg så är det rött så kan man ju svänga vänster för att, förstår du vad jag menar? För att det liksom är rött för dem som kommer rakt framifrån men inte från sidan. Och jag blir alltid så...
Är det inte, vänta, nu blir det för krånglig, men det är väl höger man kan svänga?
Ja, precis.
Höger kan du svänga,
ja,
inte vänster.
Ja, precis. Och det här har jag ju funderat på, om det var höger eller vänster. Och jag har försökt googla mig till, men jag har liksom inte lyckats fatta. Så då började jag prata om den trafikregeln.
För ja, på vissa ställen är det ju... Jag vet inte om det är i Sverige eller om det är i andra länder så är det ju tillåtet att svänga höger mot rött.
Ja, höger, ja. Men jag tror att... Ja, skitsamma, för att det här liksom räddes aldrig riktigt ut. För det blev så komplicerat. Nej. Allting. Men det slutade i alla fall med att de sa god jul och att jag skulle köra försiktigt i fortsättningen. Cykla försiktigt och uppmärksamt i fortsättningen. Och jag liksom...
Ja, fan vad roligt.
Och sen, men det slutade inte där. Sen hann jag cykla 150 meter, kom upp på ringvägen i höjd med Södersjukhuset. Fortfarande pratades i telefon. Absolut inte med någon son då. Och då är det en dam i 70-årsåldern som går framför mig och hon liksom ska, det är inte så att jag håller på att köra på henne eller någonting, men jag ser att hon trampar snett när hon går ner från trottoarkanten och ska korsa och gå mot busshållplatsen och faller pladask och jag liksom skriker till för det ser ut som att hon ramlar. Alltså, och gör en riktig faceplant, alltså rakt på ansiktet. Alltså du vet, när hon bara faller som en fura. Så jag skriker till och bara slänger cykeln och springer fram till den. Jag tänker så här, nu har hon krossat hela liksom facet. Och helt plötsligt så sitter jag där fortfarande med den här personen i telefon och har den här polishistorien färskt i minnet och liksom börjar tänka, vad är det man ska göra nu? Jo, jag ska fråga hur hon mår och jag ska fråga vad hon heter och jag ska säga att det ordnar sig. Och jag blir ganska lugnad direkt för jag ser att hon har lyckats ta emot sig utan att jag såg det lite grann med handen. Så hon har inte liksom krossat ansiktet. Men hon är väldigt chockad och börjar prata om att hon har varit på SÖS med sin dotter som har fått ett mardrömsbesked av något slag. Och helt plötsligt så börjar det tillskynda folk runt omkring. Kommer 3-4 personer och frågar om det behövs någon hjälp och sådär. Och jag förklarar lite vad som har hänt. Och då visar det sig att alla de är läkare respektive sjuksyrror från SÖS. Så det är ett perfekt ställe att ramla på. Och då så bara känner jag att jag backar lite grann ur rummet och så säger jag det att jag ska hämta minstningen på dagis. Alltså jag ljuger som liksom hästtravar. Jag bara liksom bara för att ta mig ur det där. Och de sa så här, tack så jättemycket för hjälpen. Alltså typ som att de var ambulanspersonal och att jag hade varit först på plats och tagit hand om den här kvinnan. Ja, och sen cyklar jag vidare hemåt och tar en välförtjänt bastu när jag kommer hem, vilket jag kände att jag gjorde mig otroligt förtjänt av. Så att det var ju en strapatsrik resa hem igår från jobbet. Allt kan hända när man cyklar från Södermalm till Farsta en torsdag strax innan jul 2023.
Ja, det där händer inte när man sitter i sin bil.
Nej, så är det.
Du, Hanna Hellqvist har skrivit en väldigt omtalad krönik. Alltså först har vi skrivit rätt mycket om att hon vill ha barn, eller hur?
Det har ju varit en följetong. Alltså det senaste åren har det varit att hennes pappa som var deprimerad tog livet av sig och hennes drickande och hennes barnalängtan och olika IVF-försök och annat. Och dukning är ju hennes grej också. Hon dukar ju väldigt fint.
Okej, och ja, men sen så bor hon på landet och har hönor och sådär som sitter på hennes axlar.
Ja,
men...
inne i köket och sådär, ja. De går runt lite som en Pippi Långstrump-figur är hon på något vis.
Eller som Petsson.
Ja, en blandning mellan Petsson och Pippi Långstrump.
Ja, härligt ju. Hon har skrivit en krönika som har blivit väldigt omtalad om att hon är livrädd för att bli förälder. För att så här, det är ganska roligt sägning. Det enda som är värre än att inte få ett barn är att faktiskt få ett.
Mm.
Hon försöker få barn och sen noterar hon att överallt så ser hon föräldrar som ser ut och har det så fruktansvärt tråkigt med sina barn.
Mm.
Som bara liksom lider av att vara med sina barn. Som står på ICA och tycker det är jättejobbigt med utbrott eller med bara tristess. Och som hela tiden går in i sina inre rum för att hänga sig för att de antingen har liksom långtråkigt eller att det är stressigt eller att det är utmanande på olika sätt med föräldraskapet. Så att de ser ut liksom att lida av att vara föräldrar.
Just det.
Och på en rimlig invändning som jag sett mot den här krönikan är ju att man förvisso ska få uttala sig om saker som man själv inte har erfarenhet av. Det är ju bra att folk som har lite en annan blick på vissa fenomen kan liksom beskriva det.
Mm.
Men just typ hell hour eller att komma hem hämta från förskolan där det finns en hämtningshets, superstressad klockan 17.15 och förskolepersonalen blev sur för man skulle hämta 17 och sen så ska man handla med ett hungrigt barn för man fick inte handla på lunchen för att man får inte handla mat när man har barn på förskolan, du vet.
Det var så roligt, så befriande apropå det, för jag lyssnade på en podd som heter Till sängs som Malena Ivarsson och Samanda Ekman har, som jag kan rekommendera varmt till alla. Och då pratade de om de kom in på Malena Ivarssons föräldraskap och hon erkände ju rakt ut att hon ville ju inte vara med sina barn utan hon flydde in i hushållsarbete, stod och lagade mat, höll på och klippte olika växter, gjorde allt för att liksom slippa vara med barnen. Och då, hon var helt öppen med att hon och hennes man brukade ta en veckas semester på sommaren själva när barnen var på dagis och när de bara hade liksom mysigt tillsammans och liksom flöt runt i tillvaron och hade långa vinluncher och annat härligt. Det var ganska befriande faktiskt.
Ja, det är långt ifrån det här som man diskuterar nu, om det är okej att köpa en liten mjölk eller inte.
Men det där är lite oklart, har jag förstått, från olika stadsdelar nu när jag rör mig liksom lite överallt i samhället efter skilsmässan, att i vissa stadsdelar så är det helt okej alltså, att göra saker på dagen när barnen är på förskolan. Att det liksom är uttalat.
Det måste du nästan ha missuppfattat.
Nej, det har jag verkligen inte missuppfattat. Utan det har uttalats klart och tydligt.
Men vad får man göra då, menar du?
Ja, men man får göra liksom saker. Alltså det är liksom inga så här, det finns inga sådana krav på att man inte får att man inte får göra någonting.
Det är ju, men hur har du hört det här? Det är ju ett skop.
Ja, jag har hört det från folk som har barn i stadsdelar. Nu tänker jag inte nämna stadsdelar så här, eftersom jag känner att du ifrågasatte det här så hårt. Så att då får folk göra vad de vill med den här informationen.
Nej, men, det är väl så här att om man har barn på förskolan så är det subventionerat av staten. Mm. Och man får ha ett visst antal timmar.
Men är det staten? Är det inte kommunalt? Dagis är väl ändå kommunala? Måste jag väl tillstå.
Okay, ja. Visst, en kommunal, alltså jag menar, det är finansierat med skattemedel.
Jo, men därför menar jag ju att när det är kommunalt så är det ju då upp till varje stadsdel att ha lite olika regler. Det är skillnad om det är stat. Det är det här som är problemet med skolan ju. Att man kommunaliserade skolan och då är det liksom lite high chaparral, det kan vara lite hur som helst. Till skillnad då från om det var statligt. Nej, styrd.
Det jag kan tänka mig däremot är, som jag funderar på, som vi kan kolla upp. Det är ju, om man har miniminivån, alltså om man studerar till exempel, eller om man typ är arbetslös, då får man ju ändå ha sina barn på förskolan, men jag tror bara man får ha dem ett visst antal timmar.
Ja, just det.
Typ 9-3.
Ja, arbetslös måste ju vara okej, tänker jag.
Men då kanske det kan vara så när man är arbetslös så vet jag att så här, om man har barn på förskola så ska du då söka jobb.
Exakt.
Men det gör man väl inte hela tiden, så att, jag menar, om du har barnen så lite som du kan, men man vill ju ändå att barn ska gå i förskolan, då måste det väl vara okej att så här, ta en promenad i Tyresta. Men däremot, vad man inte får göra är ju att ha barn. Du har inte så stort behov, för du slutade på jobbet klockan 14, men ditt barn går ändå till 16.
Ja, just det.
Det, Det vet jag inte om det är okej någonstans.
Det här måste ju vara i sådana fall.
Eller har du hört att det är okej någonstans?
Ja, jag har ju hört det då, att det är okej.
Men kan du inte berätta mer?
Nej, jag kan inte berätta mer. För att jag hade absolut inte planerat det här samtalsämnet. Det dök upp i mitt huvud bara. Så jag har liksom inga mer belägg för det här. Så därför så jag att jag bara... Okej, vi säger så här då. Jag la upp en tanke... jag provpratade lite om att det kanske finns ställen i Stockholm där det är okej. Att göra vissa saker som inte har med ens yrkesutövning att göra medans ens barn är på förskolan. Så kan man säga.
Jag har aldrig hört talas om det, men däremot så finns det ju krångliga fall. Mm. Jag menar, som Jerka Johansson, som jag snart kommer prata mer om, berättade i sin podd. Han har haft en extremt galen arbetsperiod där han har jobbat på dagarna och sen haft en föreställning på kvällarna in på natten. Liksom. Mm. Och då är hans jobb så att han jobbar 20 timmar om dagen under en period och sen så jobbar han nästan ingenting.
Mm.
Och då... Om man har den tillvaron så blir det konstigt om man inte ska kunna ha förskola då.
Just det.
Han berättade om någon så här lång vinterpromenad som han tog. Och det är väl regelvidrigt. Och jag menar, hela min tillvaro är ju regelvidrig också. Jag gör ju en massa grejer som är liksom i gränslandet hela tiden. Så frilansare blir ju svåra. Men jag har ju löst det med mitt samvete, fast jag vet inte om jag gjorde mig hur det ser ut. Nej. Genom att ha väldigt korta dagar. Det där måste vi ta reda på hur det är om man har kortaste dagen som är 9-3. Vad man då
just det.
Får göra. Det får vi återkomma i. Men Hanna Hellqvist skriver i alla fall om att det är så tråkigt med barn. Och det är så här, ja, men man kan invända att så här, om man har inte, det är en grej som så här... man kanske måste uppleva att ha en sån hektisk barntillvaro där man försöker kombinera heltidsjobb med barn och tusen andra saker. Samtidigt så vill jag ge Hanna Hellqvist lite rätt och jag skulle särskilt vilja prata om pappor och barn. Och inte bara pappor och deras barn i allmänhet utan pappor och små barn. Vill jag prata om.
Alltså vad pratar vi småbarn? Alltså hur småbarn pratar vi om?
Vi pratar om barn som är upp till 3 år.
Okej.
Och här kommer vi tillbaka till Jerka Johansson. För jag lyssnar på en podd som han har tillsammans med Niklas Niemi. Som heter Recept Tack. Har du hört den?
Nej, men du har berättat om den för mig. Och jag har hört talas om den.
Ja, det är en matpodd. Alltså varje vecka så är det en maträtt som har lagats och man får recept på den och det är en del snack om mat. Men nästan lika mycket eller kanske ännu mer så är det en pappapodd där Niklas och Niemi utbyter krigshistorier från föräldraskapsfronten.
Alltså Niklas Niemi och Jerka Johansson byter krigshistorier.
Ja, exakt. Vad sa jag?
Niklas och Niemi. Jag bara tänker, alltså, ja. Det är ju onödigt att rätta. Men jag själv blir så irriterad när jag lyssnar på en podd eller på ett radioprogram. Och när man vet att den andra har hört att den sa fel och, men inte kommenterar det. Och så kan jag liksom inte tänka på det, tänka på något annat utan det. Och så missar jag jättemycket snack. Så därför så kommenterar
jag tycker det var bra rättat.
Ja. Men jag fattar ju att du menar det. Det fattar ju alla som lyssnar också.
Ja, visst. Niklas och Jerka utbyter då krigshistorier och Niklas har en son som jag tror är drygt 2 år och Jerka har en son som är typ 3,5 och sen så har jag en äldre barn också, alltså han är väl typ lite grann som jag, att han har 3 barn med 2 av dem är betydligt äldre än den yngsta, så att han har börjat om lite grann. Och det är en grej i den här podden om att, men nu senast så pratade han om en enorm milstolpe, att han hade varit med den här 3,5-åringen och ätit sushi och att det inte hade varit pissjobbigt utan att det hade varit ganska mysigt.
Ja.
Och att det är ett skifte i livet när ett barn blir 3 år gammalt, för då blir det typ uthärdligt att vara med det här barnet.
Just det.
Och det är någonting som man säger till alla förstagångsföräldrar, att liksom håll ut 3 år för att sen vänder det. Och så beskriver han hur hur otroligt liksom obelönande det är att hänga med barn som är under 3 år. Och att innan barnet är 3 år så är det så här att om ens partner ska bort på kvällen eller om man själv ska bort, så blir det liksom så här lite osämja i relationen för att ingen vill vara ensam med det här barnet och så där. Och Niklas har berättat om att, säkert skämtsamt, men att han gärna skulle lägga sig ner och sova och vakna upp när hans son är 5 år istället.
Mm.
Och det är de här skuggsidorna som belyses. Mm. Och jag är ju, så vi har ju som tagline att vi belyser föräldraskapets skuggsidor och mirakel.
Mm.
Men det känns som att i samhället och bland pappor så är det så jävla övervikt på de här skuggsidorna hela tiden.
Är det?
Ja, enormt tycker jag. Alltså för att det jag känner, alltså deras snack blir ju då alltså det är som att det är det tillåtna sättet att prata om barn. Alltså att om man pratar om sina barn på ett sätt där man pratar om de här miraklerna eller hur härligt det är, så är det liksom lite töntigt.
Ja.
Det är lite som om man skulle ha i sin Instagram-bio så här: Manne Forsberg, pappa till Adrian, Iris och Rut, och sen deras födelsedatum.
Ja. Alltså, eller bara lite... såna här små bebissymboler, och så står det datum när de är födda.
Ja, exakt.
Mm. Eller bebis-emojis.
Så är man då liksom. Mm. Så att, och det som är positivt är ju så här, alltså man vill ju verkligen inte ha ett samhällsklimat där typ så här, Jerka tycker att det är tråkigt att vara med sitt barn, han är olämplig, ring SOS. Utan man vill ju verkligen att det inte ska vara en så här förljugen bild kring vad föräldraskap är. Att folk tror att det är som mamma såg ut vid millennieskiftet, tidningen. Mm. Och sen så var det jättejobbigt, det var förlossningsdepression och det var mjölkstockning och det var kolik och så här, varför har ingen berättat det här? Men det som gör mig så bekymrad, det är, alltså om jag hade suttit med Jerka och Niklas och sen hade de pratat om det, rantat om hur jobbiga småbarn är, och sen hade jag sagt hur otroligt välsignad typ varje morgon känns med Adrian, då hade jag ju varit en jävla tönt idiot som hade liksom sabbat ackordet för dem, och det hade varit jättetråkigt. Men problemet är ju så här att jag är rädd att, alltså ja, vissa känner väl så här på riktigt, andra kanske mest tycker att det liksom blir ett roligare snack om barn om man säger så här, men jag är rädd att ska tro, alltså det är nästan så här som man trodde, som man sa att män var förr i tiden, män förr i tiden, de tänkte att det var roligt om man kunde typ lira boll med dem när de var 3 år gamla. Men man har tänkt att vi kommer ifrån det, men det känns som att det finns liksom en risk att män då inte fattar att man kan ha det helt underbart, härligt och roligt med barn som är små.
Just det.
Om man inte tror det, liksom, hur ska man kunna ta sig dit överhuvudtaget om man typ så här dömt ut det på förhand?
Det är ju någonting med, alltså, terminologin och med liksom, hur man pratar om saker formar ju, alltså vi människor formar, det här är ju, har ju filosofer tänkt på i alla tider, alltså att språket är ju det som formar oss människor på ett sätt. Alltså att det liksom, vi har det här språket som ju liksom skapar våran tillvaro, för att och ord som vi säger och det vi liksom är ju otroligt viktiga, och det skapar ju liksom synapser i hjärnan mellan olika centra på ett sätt som liksom att verkligheten blir till genom att vi uttalar den. Och om man då befinner sig i ett samhälle där man då präglas av att alla män då som pratar om föräldraskap pratar om det i negativa termer och som någonting som ska sovas bort, så är det såklart att den diskursen kommer att påverka liksom hur man själv ser på det. Och jag har en annan tanke också, det var det här med att Hanna Hellqvist får tycka om föräldraskap, vilket jag tycker är, det får man ju verkligen göra, och jag tycker också, alltså, att man får som förälder tycka att det är jobbigt att vara förälder trots att man har drömt om det hela sitt liv och att det liksom är någonting som man känner är så här, det är liksom häftigaste man har varit med om och så här, det ger mening och syfte med tillvaron. Och det kan, man kan ju inte då tänka hela tiden, gå runt och tänka sig väl, att man är välsignad över att man har det så här.
Nej, verkligen.
För det är ju lite också, du vet, när man att lite som när man inte orkade äta upp maten i skolan och när vi var små, när de sa tänk på barnen i Afrika, lite svepande, för att de har ju ingen mat och de skulle vara jätteglada om de satt här och åt mat. Och det, jag tycker att det går att överföra det resonemanget även på det här, för att trots att man då ska vara jävligt glad att man faktiskt har barn, så kan man ju inte hela tiden gå och tänka på det, utan ibland är det ju jävligt jobbigt. Det är liksom en tanke jag har. Sen så är det andra, det som du är inne på, som jag håller helt med om, att det kan bli lite töntigt, tycker jag då, när man pratar om det på det här sättet. Jag vet ju till exempel när, det kommer jag ihåg, när Filip och Fredrik, vilket ju är lite samma samma gäng på något vis. Alltså det är samma, ja, typ av grabbighet. Alltså det är samma typ av män. Jag kommer ihåg
innerstadsmediamän som är liksom lite kvar i den, alltså som är lite del av den ironiska generationen så.
Ja, men lite så, de är liksom, det är väldigt så här, det ska vara väldigt coolt och avslappnat på något vis. Alltså känslor ska inte riktigt kännas, utan de kanske ska kännas när man är typ ensam med sin flickvän, och då känns det jättemycket, fast utåt sett så är man liksom en cool pjäs. Och det, för det kommer jag ihåg när Filip och Fredrik gjorde ju för, ja, vad kan det vara, 15 år sedan drygt, så sände ju de ett direkt sänt talkshowprogram från New York med liksom delvis amerikanska kändisar inför en svensk publik som var då bosatt i New York, alltså en svensk-amerikansk publik då. Och då kom jag ihåg så tydligt vid ett tillfälle, för då hade Fredrik hade fått sitt första barn, och då sa Filip att han inte hade träffat barnet ännu, och då var väl det, säg att det var ett halvår eller någonting, det var 4-5 månader, och då liksom sa Fredrik med ganska raljant ton att vad fan, har du sett en bebis, har du sett alla, vad fan spelar det för roll typ. Och sen så drog ner skrattsalvor, för det är jävligt skönt, avslappnat och härligt och roligt.
Det var exakt vad du sa till mig, varför du inte träffade Adrian på första året.
Ja, men det sa jag ju inte öppet. Det var ju ingenting som jag gick ut med, utan det, sa jag ju liksom bara
mellan skål och vägg.
Mellan skål och vägg. Och jag tänker att det där är ju ett sätt att vara, om man sätter det i system, att vara sådär blasé kring saker och ting, då blir det ju svårare att känna på riktigt saker och känna hur härligt det är att vara förälder och liksom verkligen njuta av det och verkligen också vara förälder på sitt sätt och göra saker som man själv vill göra och med barnen då, och inte tänka på någon typ av norm eller på hur samhället ska vara, utan om man nu tycker att det är så jävla jobbigt innan barnen är då 3 år, istället då för att tänka jag ska sova tills som är 3 år, att man då istället liksom gör angriper det på det sättet att man tänker hur ska jag göra för att det ska bli så mysigt och härligt som möjligt för mig med det här barnet innan det är 3 år, för jag kan ju inte gå här och bara slösa bort liksom 3 år av mitt liv på att bara vänta på att det ska hända någonting. För det verkar ju, tycker jag, slöseri med liv när man nu bara har ett.
Och ja, verkligen.
Ja, och där tänker jag att, och det tycker jag är ett bättre angreppssätt på det. Att det liksom är, istället för och då raljant konstatera att man vill sova, att man istället säger fan vad det är jobbigt att vara farsa nu innan barnet är 3 år. Fan ska jag göra för att det ska bli lite härligt? Och så ska man liksom ta sig fundera och tänka kring det. Alltså vad tycker man om att göra, och hur kan man kombinera det här med sitt föräldraskap och med barnet, och vad är mysigt och hur ska man göra för att det ska vara härligt? Sen så betyder inte det att det inte alltid, att det alltid är härligt. Det sa jag ju inledningsvis, att ibland är det jävligt jobbigt och tufft och man är trött och det är liksom slitigt och man är liksom slutkörd. Så är det ju.
Nej, och det är väl de två grejerna som man måste liksom hålla i huvudet samtidigt. För jag kan tänka mig att man, alltså om män pratar på det sättet, så köper man verkligen det, för det verkar trovärdigt, och det låter inte heller bara som att det är skämtsamt, utan som att det verkligen är allvarligt. Och för mig var ju, alltså jag har ju lärt mig mycket av att så här umgås med barn nu tredje gången, eftersom jag har haft liksom två stycken stora barn hela tiden som är så olika den här lilla.
Mm.
Och en sak som jag märkte är ju, alltså Adrian i någon slags barnliv, han pikar väl nu, för nu är det liksom som att han är så charmig när han är på bra humör så att det är omöjligt att vara nedstämd i hans närhet.
Just det.
Men och det tycker jag inte är så förvånande att någon som är drygt 1,5 år är. Det har jag väl varit med om tidigare. Men det som jag missade typ så här, de gångerna tidigare också, är att man kan kommunicera med väldigt mycket yngre barn än så.
Ja.
Alltså att så här, ja, men när han var 7 månader så var det någon slags kommunikation som jag nog inte hade varit öppen för med Iris och Rut, för att jag väntade på nästa steg och sådär. Så att vi måste ju prata om skuggsidorna såklart, men vi måste prata om hur fantastiskt underbart det är. Alltså, det är pissjobbigt. Jag tror jag nämnde det förra veckan när vi kommer hem på eftermiddagen och jag vill laga mat och han vill samtidigt att jag ska bära honom. Jag vill prata med Babybjörn då.
Ja, löste du det? Testade du med Babybjörn?
Nej, alltså jag har honom på köksbänken.
Ja.
Men det jobbiga är att det är så frustrerande att han inte vill vara med Iris och Rut då. Jag blir jätteirriterad. Eller några gånger när han har varit sjuk så har nätterna varit helt fruktansvärda.
Mm.
Och istället för att så här, trösta honom, och det har jag gjort största delen av natten, men säga bara, nu får du sluta! Mm. Helt totalt irrationellt. Och liksom det känns, jag har typ så här nästan
sluta vara sjuk, ungjävel.
Sluta vara sjuk! Och jag har nästan blivit arg på Sara som ligger i rummet bredvid, som inte har någonting med saken att göra.
Mm.
För att hon inte är där och gör så att han...
Men det är också sekundär ilska. Det är ju det här klassiska ju, att, att du känner till och med att det går så långt att du fräser till åt Adrian, men samtidigt så måste du liksom proxysura på Sara, för att du kan ju inte lägga all den här ilskan och frustrationen som du känner på Adrian. Det skulle ju vara för så mycket självbevarelsedrift och liksom insikt har du ju, så att då blir det ju att man lägger ut det på närmsta andra person som kan ta det.
Ja, det är en jävla massa ilska helt enkelt. Eller det är typ jobbigt varje gång jag ska sätta in honom i bilen. Det är bara i 20 sekunder. Men han är väldigt oförstående kring att jag ska trycka in honom i bilbarnstolen.
Men då tänker jag att det inte bara de där 20 sekunderna som är jobbiga, utan det är ju tanken innan och tanken efter.
Ja, visst. Ja.
Alltså att det blir ju, det blir ju en större... Det är ju som om man är rädd för sprutor. Alltså det tar ju bara ett litet stick. Men jag menar, det kan ju vara en vecka av liksom ångest och sen så liksom upp till det där.
Inte fullt så illa, för det är ändå KBT-terapi att jag sätter dem i bilen väldigt ofta, men det blir som i varje förskolehämtning, han vill inte gå därifrån, det är helt underbart, först man ser honom leka och sådär, men sen kommer man till ögonblicket så här, nu ska jag se till honom att gå härifrån och han kommer vara ledsen över det. Så, där. Ja, men så det finns ju massa situationer som är pissjobbiga, men det som jag är oförstående kring, det är det här med att man inte skulle kunna ha utbyte, alltså det går att leka med honom, alltså han kan ge mig ömhet och närhet och uppskatt. Alltså han, det är hela tiden kommunikation, alltså,
och
även om
han har ju ett
ordlöst
underbart skratt. Det har ju du berättat
för mig,
hur han liksom muntrar upp stämningen i hela familjen.
Ja.
Att det är omöjligt för er att gå runt och vara sura och tjuriga.
Exakt.
Med Adrian.
Ja.
Som bara sprider glädje och värme i hushållet.
Exakt, och jag tänker så här, det är förmätet att tro att Adrian är en unikt härlig unge, utan jag tänker att så här, den potentialen till kommunikation och verkligen så här umgänge och häng med någon som är 1,5 år måste ju finnas. Det är ju inte bara Adrian, det är ju varenda 1,5 år. Eller om jag tittar på så här, barnen som är lite äldre i Adrians förskolegrupp. De här som är så här, 2 år, som ser ut som bebisar i ansiktet men som pratar. Så att det blir så här nästan, de nästan pratar för bra för sitt utseende och sin kroppskonstitution. Och är så jävla gulliga. Och jag bara hämtade mig Rut och behövde gå och byta blöja på Adrian. Och när jag kommer tillbaka står hon och kramar en tjej som ville krama henne. Alltså, vet, så här, de är ju helt bedårande och pissjobbiga också såklart. Och den andra grejen som jag inte håller med om jag skulle ge tips till en förstagångsförälder, det är att vissa saker är ju lättare när de är 3 år, men vissa saker är ju också extremt jobbiga. Alltså Iris jobbighet pikade väl någonstans efter 3-årsåldern när hon blev så här diaboliskt utstuderad i sina manipulationstekniker och extremt bestämd i hur hon ville ha sin tillvaro inordnad liksom.
Just det.
Så att snarare så känner jag väl så med Adrian liksom, att det är inte som att det är någon slags trappa nu där vi går på att högst upp i trappan så är liksom den välsignade Adrian och pappa tillvaron, utan jag tänker att jag måste ju verkligen njuta av de här trappstegen nu, för att han kanske kommer bli fruktansvärt jobbig som 3,5-åring.
Och sen så alltså, är det ju det här,
vet man verkligen inte.
Det är ju det här klassiska som liksom, man kan ju inte öppna någon tidning utan att läsa liksom de här närvarande tipsen och här och nu och leva i nuet. Och det finns ju, för att använda ett slitet uttryck, en sjuka i samhället att man hela tiden ska tänka framåt och vara någon annanstans. Och det gäller ju i allra högsta grad med just barnen, för att det kommer ju aldrig vara bäst här och nu, utan det kommer ju alltid vara bättre framgent, för att det känner man inte till, och då kan man ju projicera lite grann vad som helst på den tillvaron, hur det kommer vara då. Det är ju, känner du till också som är nykter alkoholist, att det är så här, att det värsta som finns är att säga så här, imorgon ska jag sluta dricka. Och det kan man ju applicera på det här också. Alltså så här, om ett år ska jag börja njuta av mitt föräldraskap och mitt barn. Jag kan inte göra det nu, men om ett år ska jag göra det. Alltså det är ju ett livsfarligt sätt att tänka. Men jag tänkte på en grej nu. Jag har ju gått, du vet, manusförfattarskola. Jag har ju varit regiassistent på Dramaten. Jag har ju varit producent för en teater för nyskriven svensk dramatik. Jag har ju liksom fog för det jag säger nu. Att i varje liksom litterärt verk av eller dramatiskt verk av liksom dignitet, så finns det ett stort mått av gestaltning. Gestaltning är jävligt viktigt för att det ska bli liksom suga tag. Och därför så tänkte jag nu applicera liksom det jag vet om manusförfattarna på just det här som du har beskrivit. Och då tänkte jag lite kort nu beskriva hur härligt jag har haft det med framförallt Joel den senaste veckan. Mysigt. Nu är ju han, det som talar emot där är ju att han inte är det här alltså under 3 år, men jag kan ju tyvärr inte beskriva den tillvaron för jag har inget barn som
är för egentligen nu. Är ju det där kongenialt med recepttax barnsyn ju, han är 8 år där genom
men det som är kongenialt med min egen syn är ju att jag njuter av det här och nu och inte tänker att det kommer bli så skönt sen när han är liksom tonåring, eller när han nu är lite ännu äldre och vi kan typ sitta och dricka öl ihop eller någonting, vad nu nästa grej är som man alltid ska njuta av. Men det som jag har gjort den här veckan är att jag har nu får ju du hålla på och gå in och rätta mig eftersom jag aldrig kommer ihåg vad jag har berättat, men har jag berättat om min morgonrutin med när jag har barnen?
Ja, visst, men berätta igen.
Ja, men det här, att jag ställer klockan...
Att du fixar dig själv först.
Precis, jag ställer klockan på 6:15 och sen så gör jag i ordning mig, så 7:00 är jag liksom färdigäten och påklädd och mina grejer är packade. Och sen har jag 1 timme och 15 minuter kvar tills jag ska åka hemifrån, och då kan jag ägna mig antingen då åt olika morgonsysslor, för jag är ju väldigt morgonpigg, jag är ju igång liksom. Så det har ju hänt att jag har liksom storstädat barnens rum 7:10 på morgonen och liksom gjort i ordning allting. För att det är som att det bara går av bara farten sådär i starten på dagen. Och det är jävligt härligt att cykla till jobbet och känna att man har gjort ett ordentligt pass. Men det som jag har gjort nu istället för att göra de där grejerna, så har jag koncentrerat mig på att njuta av Jojo. Och det har gått till på det sättet att han kom ju alltid in till mig på natten till min säng. Så att då har jag väckt honom 7:00. Jag har såklart erbjudit mannen också att vara med, men han är ointresserad, och eftersom jag då inte, det här ska vara mysigt, så vill ju inte jag tvinga någon. Jag har tvingat honom att vara med på vissa saker. Jag kan återkomma till vad jag tvingat honom med, för det är en liten egen story som jag ska dra alldeles strax, men jag ska avsluta den här först. Då har jag väckt honom med att jag fäller upp min dator i sängen, och sen så har jag värmt på en lussebulle eller två, en till mig också, och sen så hällt upp lite julmust också, trots att det här är sjukt, det är morgon, men vad fan, jag tänker det är väl som juice typ, fast med
bubblor. I poddens begynnelse då var julmust för Nisse Edvald, det var man rakte på julafton i glasflaska och sen aldrig mer.
Ja, precis. Men nu är det ju efter, men det som har hänt nu också, det här, det har jag ju beskrivit hur jag har varit tvungen att tidigare lägga olika saker. Till exempel har vi ju i veckan redan i tisdags så köpte vi, var vi och köpte gran i centrum och klädde den för att jag har ju inte dem. dagen innan julafton. Just det. Och då känns det ju väldigt tråkigt för mig att själv stå
på. Ja, det där är ju deppigt att du skilde dig för att Li och du hade så jävla olika syn på när man skulle pynta granen, och sen så måste du ändå pynta granen tidigt.
Men det här är ju, tänker jag, det är ju avhängigt vilka veckor jag har barnen. Så kommer jag ha barnen så att jag har dem på julen och dagen innan, då kommer jag ju klä granen då. I år har jag fått liksom vara lite pragmatisk och tänka, och då har jag ju varit väldigt, då har jag tvingat mannen att vara med till exempel. För att, alltså en kort stund liksom, att han ska vara med för att han ska liksom ändå förstå och känna att det här gör man, och jag vet, han tycker att det är lite mysigt i 5-10 minuter, sen får han panik och springer in på sitt rum igen, men han har ändå varit med. Det är lite samma princip som vi har vid middagarna, man ska sitta med, sen så att han kastar sig is i maten på 3-4 minuter och sen så springer därifrån, det gör mig ingenting, men bara han är med.
Du ser mellan fingrarna lite grann.
Ja, men det jag skulle säga då, att då har jag liksom då fällt upp den här datorn och vi har kollat på julkalendern tillsammans och druckit julmust och ätit en lussebulle, och jag har bara legat och liksom luktat på honom och så kramat honom i den mån jag får det. Han börjar bli lite så här, sluta pappa, och jag får liksom inte pussa honom riktigt så mycket som jag vill och sådär, men och har bara liksom blivit helt uppfylld av det härliga i att vara förälder i allmänhet och pappa i synnerhet till just de här två barnen, även om det ena är då lite frånvarande in i sitt rum, men och bara känt liksom en sån otrolig tillfredsställelse och sen en njutning i att ligga där och dela det här tv-serien med honom, och vi skrattar åt samma saker. Vi tycker till exempel båda två att hon, den här Cecilia heter hon inte, den här märkliga Gollum-kopian är ett otroligt överspel skådespelerimässigt, och vi fnissar liksom åt henne för vi tycker att det liksom är, ska hon vara läskig eller? Eller vad är det frågan om? Hon är, ja, det är bara knäppt, men det är väldigt roligt i alla fall, och vi har haft det så otroligt mysigt, och sen så har han liksom då vaknat till liv av det här, och så har vi lagt fram kläder kvällen innan som han sen går och klär på sig själv och borstar tänderna, och sen så tar han sin ryggsäck, och han har nu börjat ha mobilen med sig till skolan, så han lyssnar på sina AirPods, nej inte AirPods, han har vanliga sladd, och så lyssnar han på jävligt bra brittisk grime, du skulle gilla det, han har jättebra musiksmak, och sen så står han där med sin stora täckjacka och går iväg till skolan med sina hörlurar och bara är världens gulligaste, underbaraste person, och jag känner verkligen så här, jag vill inte att han ska vara någon annanstans. Han ska inte vara 3 år, han ska inte vara 6 år, han ska inte vara 10 år, han ska bara vara 8 drygt och ett halvt år, och så himla underbar som han är just nu. Och jag känner att jag blir lite gråtmild när jag tänker på det.
Ja, vad fint. Ja, men exakt så där känner jag också. Och det gör ju inte att, alltså, att han är så ljuvlig, Jojo, det innebär inte att han inte kommer vara pissjobbig också, för att båda existerar samtidigt.
Nej,
Och exakt så är det med Adrian också.
Jag kan berätta lite kort då. Jag kan komma in på det, för det har jag ju planerat att berätta faktiskt idag. En sak som är då lite mer jobbig, det var, som sen har blivit någonting väldigt positivt, det var att häromdagen så när jag satt åt middag då, när jag sitter ju kvar då lite längre, för jag äter ju inte lika fort som barnen, då kom han ut och var liksom så här helt förkrossad, för då hade han fått ett vredesutbrott på en kille i Roblox som höll på och retade honom. Alltså, ja, Roblox är ett dataspel. Så han gick runt och det var en kille som han blev förvånad på, som höll på och gjorde någonting som han inte ville att han skulle göra.
Det är jobbigt att en barn kan sitta i liksom sitt rum och bli retad, men när man sitter
inte retad på det sättet att det är, utan han var irriterad. Det var liksom för att han hade hållit på. Men det han hade gjort då var att han hade tagit musen till datorn och kastat den på skärmen så att skärmen var förstörd. Och liksom oreparerbar så att säga, utan det är liksom, den var förstörd efter konst alla regler. Och det här var ju otroligt hjärtskärande, för att jag såg hans ångest. Alltså, jag har gjort det här, jag tappade kontrollen, jag kastade musen och nu är det förstört. Det jag älskar mest i hela världen är förstört liksom. Lite som jag kan tänka mig att, gud vilken drastisk jämförelse, lite som man kan tänka sig om man är en sån här man som alltid bara skojar utåt och är liksom så här skön, och sen så har man väldigt mycket problem med sina känslor, och sen slutar det med att det slår över styr när man har överdoserat på Rohypnol och alkohol, och så vaknar man upp hemma och så har man knivhuggit sin hustru i 50 gånger och hon ligger livlös bredvid henne i sängen.
Men då är det här någonting du tänker att Filip och Fredrik och
nej, det gör det ju inte. Det är inte alls. Det var en väldigt drastisk jämförelse. Men jag tänker att det är ju liksom, det är ju den så om man drar den här destruktiva manligheten till sin spets så hamnar man ju där. Mm. Att man liksom dödar det man älskar för att man har inga, man har så svårt med sina känslor och allting så att det liksom blir problematiskt. Men i alla fall, det som är positivt med det här nu är att jag har vänt det här till, för nu har jag köpt, det här kan jag berätta nu för att det här sänds ju dagen efter julafton. Jag har köpt en ny dataskärm till honom för att han har ju en bärbar dator och nu har jag liksom köpt en ordentlig sån här gamingskärm, alltså ja, en bra fin skärm som gör att det här negativa då kommer nu vändas till en, dels att jag fick ett jättebra jättebra julklapp att köpa. För att köpa julklapp till sina barn är ju liksom, det är ju inte alltid det lättaste. Men nu är jag liksom, på grund av någonting som han har orsakat, alltså någonting har blivit förstört, så fick jag ett uppslag till en jättebra julklapp. Så att nu kommer han ju bli skitglad när han får en mycket större och bra skärm till, som man kan koppla in då till hans bärbara. Så då kommer han ju få mer som nästan som en gamingdator på ett sätt, för att det kommer vara mer en sån skärm. Så då kommer han ju bli otroligt glad. Och jag kommer känna mig väldigt nöjd med mitt föräldraskap och min papparoll. Så det där var ju liksom en skuggsida som blev liksom någonting positivt. Och så, det är så kanske jag tänker att man ska tänka kring föräldraskapet. Alltså så här, att det är jobbigt, men hur kan man göra någonting till någonting kul? Ja, så.
Ja.
Det var det jag ville säga om det.
Bra. Vi nöjer oss så. Och skriv till oss om ni vill beskriva någon särskild skuggsida eller något mirakel.
Jag tycker vi ska fokusera på mirakel nu kanske. Ska vi inte fokusera på mirakel? Vi uppmanar alla manliga lyssnare att tänka på mirakel eller hur de ska uppnå mirakel.
Ja, men det skulle jag ju säga också att alltså, min hjälte nu, det är ju de få pappor. Det är ju jättetöntigt, men jag kommer ju börja älska dem och följa allihopa som har Instagram-profiler där det står att de är pappa till Nova född 2021 och sådär.
Just det. Ja. Mm. Ja, och då uppmanar vi de papporna att beskriva miraklet, men även de papporna som inte har Nova 21.
Uppdatera Instagram-profilen, bums.
Ja, uppdatera det och tänk efter hur ni ska göra tillvaron till mer mirakelfylld och inte bara en skuggsida. God fortsättning, säger jag.
God fortsättning.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.